Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Men när jag ser att det är samma som min kollega visade en Aftonbladet flash på, så tänker jag att nej, men det här kan inte stämma. För det står också på notisen att han misstänks för brott. Och då tänker jag att men hur kan Aftonbladet veta det innan jag vet det som äger ärendet? Då måste han vara misstänkt för andra brott, tänker jag.
Även idag, 19 år senare. Alltså jag får otäcka rysningar.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ser man eller så bombas jag fortfarande över det här.
Jag tror att det är den gången som jag har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Sexbrottet på Roslagsbanan, del 1. Tipsen som pekade fel. Det är december 2024. Jag är på väg till gymmet på vårt lokala köpcentrum när min telefon ringer. Det är nyhetschefen på TV4, Fredrik, som är i luren. Och han låter lite exalterad. Stämmer det, frågar han. Har ni fått tips om att det är en centerpolitiker som onanerade på tåget? Jag fattar ingenting. Vadå, säger jag. Det har ju kommit in ett tips om filmen ni visade på mannen på tåget som onanerade framför en 13-årig pojke, säger han. Har du? Har det kommit in ett tips, frågar jag och sätter mig på en bänk. Ja, det ska du ha gjort. Kan du bekräfta det, frågar Fredrik. Jag kommer ihåg filmen, men det är ju flera veckor sedan vi visade den. Och nu är säsongen slut. Jag är inte på redaktionen de här veckorna. Så jag ringer min producent Stefan. Och han bekräftar det som har hänt. En toppolitiker i Stockholm har pekats ut som mannen som onanerade på tåget framför en liten pojke. Jag tror inte mina öron. Men det är inte bara jag som tycker att det låter otroligt. Bosse Pan är den polis som utredde fallet och han blev också förbluffad, för tipset kom till pressen före det kom till honom.
Vi pratar om ärendet. Sen går jag och hämtar en kopp kaffe, kommer tillbaka och då säger min kollega då, är det inte det här han? Vad menar du, säger jag då. Och då visar hon en Aftonbladet flash. Center topp avgår misstänkt för sexuellt ofredande mot barn på Roslagsbanan eller någonting liknande så. Och så visar hon den här bilden och jag tycker att nej, inte är det han.
Brottet blir ganska uppmärksammat när vi visar övervakningsfilmen i oktober. Men det är nu som det exploderar i pressen. Det är nu det blir ett av de mest omskrivna brotten det här året. Och man får känslan av att utredningen gått ganska smidigt. Att det var ett enkelt fall att klara upp. Men det var det inte. Allting börjar den 23 augusti 2024. Ett brott som alltså ser ut att bli uppklarat ganska fort. Det tror i alla fall Bosse Pan.
Det börjar egentligen som ett rutinärende. Det låter så hemskt att säga, men det är ju faktiskt ett rutinärende. Men det blev ju snabbt väldigt annorlunda, kan man ju säga.
Men visar det sig, det blir ganska komplicerat.
För min del så börjar det med att jag får in ärendet på min skärm. Morgon. Det är ett sexuellt ofredande mot en 13-årig pojke på Roslagsbanan. En man som misstänks ha onanerat framför honom på tåget. Det som sticker ut lite grann från mängden är ju att det är en pojke. Det är vanligare med flickor som utsätts tyvärr.
Det är en vacker sensommardag mitt på dagen. En ung pojke, 13 år gammal, sitter på tåget och mitt emot honom sitter en man. En man som plötsligt börjar göra något bizarrt. Han spänner blicken mot pojken, tittar honom djupt in i ögonen och börjar onanera mitt framför pojken.
Han sitter då på tåget och så ser han den här mannen onanera både på och innanför byxorna. Han blir jätteobekväm, tar fram sin telefon för att försöka filma eller fota honom. Lyckas inte med det för att hans batteri håller på att ta slut. Men han lyckas ringa pappa. Pappan säger att ja, men, jag ringer polisen för att din mobil håller på att dö. Så att vi möts där. Så åker pappan dit.
Pojkens telefon håller alltså på att dö, men han hinner ringa pappan som säger åt honom att gå av vid nästa station.
Så fort tåget stannar så kliver pojken av och mer eller mindre springer därifrån in till 7-Eleven och gömmer sig och väntar på att pappa ska komma.
Och när pappa kommer så kommer polisen också?
Ja, pappan kommer nästan samtidigt som polisen. Möter upp pojken och får berätta vad som har hänt, hur han har uppfattat situationen.
Vad är det han säger? Hur beskriver han den här mannens agerande?
Han säger att den här mannen tar på sitt kön, gör runkrörelser som man beskriver det, både på byxorna, innanför byxorna. Vid något tillfälle så pekar han på en stol bredvid sig som att signalera för pojken då att han ska komma dit. Han gör också sexsymboler eller sexhandtecken för att pojken ska reagera på det här och tycker att det här är jättemärkligt och jätteobehagligt.
Men det är ingen tvekan då om att den här mannen riktar de här handlingarna mot den här pojken?
Nej, enligt pojken så stirrar han rakt på honom. Han har solglasögon på sig, men det är ingen annan som sitter i den längan, i den kvartetten kan man väl säga, som den här mannen och pojken då.
Det är alltså en tydlig och detaljerad berättelse Bosse Pan får till sig när han börjar utredningen.
Jag tar det ärendet som vilket ärende som helst. Jag kollar igenom vad som finns. Patrullen som var där på plats hade gjort ganska mycket redan från början. De hade hört pojken och säkrat övervakningsfilm. Så då tänker jag att ja, men jag väntar på övervakningsfilmen och ser vad jag har att jobba med helt enkelt.
Och det här sker ju i kollektivtrafiken, så självklart finns det en övervakningskamera på tåget. Och för att gå vidare behöver Bosse Pan filmen, bilderna på gärningsmannen. Men det går inte så fort.
Det tar ett tag. Jag tror att det tar kanske 2 eller 3 veckor innan jag får den. Och min spontana känsla är att den här mannen kommer vi att hitta.
Det är väldigt tydliga bilder Bosse får. Mannen är väl synlig, hans utseende syns och det han gör mot pojken framgår med all motbjudande tydlighet. Och det första Bosse gör är att ta kontakt med kollegor.
Det är inte jättevanligt, tack och lov, att sånt här sker. Och när det sker så är det väldigt ofta faktiskt samma personer som utsätter offer. Och då har vi en funktion som kallas brottssamordnare inom polisen som tittar på liknande händelser. Och då har man tur då så hittar man ju ett ärende med en identifierad gärningsman. Och då kan vi hitta honom. Så jag var rätt säker på att vi skulle hitta honom själva så att säga inom polisen.
Ja, den här typen av gärningsmän är ofta återfallsförbrytare. De kan inte hejda sig. De gör samma sak flera gånger. Och om de inte åker fast finns risk för att allting eskalerar, att deras självförtroende växer och deras handlingar blir allt mer allvarliga. Men just det faktumet gör att polisen känner till många av dem, att de finns i registren, att det går fort att hitta dem. Men så var det inte i det här fallet.
De tittar på det och de ser inget liknande fall. Utan det som jag sa där att det är mest flickor som blir utsatta. Och då stämmer det inte riktigt i moduset. Och då, där går vi bet helt enkelt.
Nej, just den här mannen finns inte i polisens register. Det har inte gjorts någon anmälan mot någon som ser ut som honom tidigare. Så där sitter Bosse med filmen utan framgångar.
Så nu finns egentligen bara en sak att göra. Att publicera filmen, att låta media få ta del av den. Ett självklart val kan man tycka, men också en åtgärd med vissa risker.
Då tänker jag att vi måste ut med bilden. Och det är alltid en risk med att gå ut med bilden. Dels så kan man ju få in väldigt många tips. Ett sånt här typ av ärende berör väldigt många. Många ringer in tips och det är olika med vad man får för tips kan man väl säga. Det är högt och lågt. Men där är det också en risk att släppa filmen framför allt. För då släpper man ju också hela händelseförloppet.
I och med att man släpper filmen ger man ju också gärningsmannen information om vad man vet. Och också om vad man inte vet. Vilket kan vara användningsbar fakta för den misstänkte när och om han grips. Då vet han ju vad han ska säga och framförallt vad han inte ska säga. Men i det här fallet överväger fördelarna riskerna. Så för Bosse finns det en självklar väg. Efterlyst. Där han själv medverkar som tipssamordnare.
I det här fallet så, i och med att jag har varit med på Efterlyst, så tänkte jag direkt på Efterlyst. Så det var inga konstigheter för mig.
Så han tar kontakt med redaktionen. Men där händer det något. Plötsligt möter han motstånd. Ett oväntat motstånd.
Jag fick ett väldigt udda mothugg. Jag fick först att säga, ja men självklart att vi ska köra det. Sen så fick jag att man inte ville släppa hans ansikte. Gärningsmannens ansikte vill man inte släppa.
Det var en torsdag som Bosse Pan kom med filmen till redaktionen. Alltså bara några timmar innan sändningen började. Och en av dem som var tveksamma var faktiskt jag. Jag får ofta frågan om vilken policy vi har för att publicera bilder på personer som begår brott. Vilka regler har vi satt upp? Och sanningen är att vi inte har några generella regler. Varje fall är unikt. Varje fall kräver sina egna regler kan man säga. Hur allvarligt brott är det? Hur stor chans är det att vi kan få fast personen? Vad kan publiceringen få för negativa effekter för den misstänktes familj? Vilka andra alternativ finns det? Och just i det här fallet tyckte jag att vi hade för lite tid. Att vi var tvungna att kunna snacka igenom saken ordentligt innan vi fattar ett beslut. Fast rent formellt har jag inte ansvar för beslutet. Jag är ju bara programledare. Det är redaktören, producenten och till sist den ansvarige utgivaren som bestämmer.
Men då frågade de mig om de kunde släppa det med hans ansiktet blurrat. Och det går ju inte, det finns ju ingen poäng med det tänkte jag. Då kommer jag bara få ännu mer konstiga tips där man bara ser klädsel egentligen. Mm. Så då sa jag, nej men ska ni göra det då skiter vi i det. Mm. Utan vi kör hela eller inte alls.
Nej, det var inte ett alternativ för Bosse att maska gärningsmannens ansikte. Så det slutar med att vi inte visar filmen, inte den torsdagen i alla fall. Vi diskuterar saken den kommande veckan, väger för- och nackdelar och fattar ett beslut. Vi sänder filmen. Och Bosses förväntningar är höga.
Jag tänkte fortfarande att ja, men han har vi. En sån här gärning är ju väldigt sällsynt att det ska vara en engångsförteelse. Så jag tänkte att ja, men den här känner man igen. Han är visserligen lite maskerad. Han har keps och solglasögon. Men det är ändå, han sticker ut så pass mycket att det är en väldigt, väldigt lång man. Han åker Roslagsbanan ut runt Täby i det här. Och det är inte... Det är inte tunnelbanan, det är inte tusentals människor som rör sig där. Så att någonting har vi ändå att gå på. Så jag var fortfarande väldigt säker på att amen, han har vi.
Så nästa torsdag, den 3 oktober, en dryg månad efter händelsen, så gör vi det. Vi visar filmen som den är utan att täcka ansiktet på gärningsmannen. Förra veckan visade vi ett inslag om ett sexuellt ofredande på Roslagsbanan i Stockholm med en onanerande man. Okej, vi ger inte upp. Vi kör inslaget en gång till. Titta noga nu.
På Roslagsbanan norr om Stockholm sitter en 13-årig pojke på ett tåg.
Och vi kör den igen för säkerhets skull den 10 oktober. Och när jag är i sändning frågar Bosse om vi fått in några tips. Och han verkar positiv. Och sen hade du ett case på den här onanerande mannen som du vill ha tips på.
Ja, det här är ju mitt ärende, så det är väldigt roligt. Det är två olika tips. En som är väldigt bra geografiskt, rätt placerad, och en med klockrensignalement.
Okej, bra. En sak som är viktig att lyfta fram här är att vi på redaktionen och i studion inte ser tipsen som kommer in. Vi vet inte vad som sagts. Det är tipssamordnaren som bestämmer vad som ska berättas. Ofta är det lite allmänt uttryckt, för det kan ju vara svårt att där och då avgöra om ett tips är bra eller inte. Men som sagt, jag tror mig förstå att Bosse har fått något, även om han i sändningen inte kan gå in på detaljer. Men nu kan han det.
Jag får ganska många tips, men det är lite som jag sa tidigare, det är lite högt och lågt. Väldigt många som ringer in om man tror att det är ens granne som man inte tycker om kanske. Men jag tror att det är en 3-4 stycken som är ganska lika.
3-4 personer visar sig intressanta när Bosse jämför namnen med bilder på dem.
Det första jag gör är att kolla passfotot eller andra bilder som vi har tillgång till inom polisen. Och då är det 3-4 stycken som är ganska lika.
3-4 personer alltså?
3-4 personer, ja. Mm. Så då börjar vi kolla det. På egentligen alla möjliga olika sätt. Bankutdrag, SL-kort. Har de någonting i Täby att göra? Jobbar de ombord om i närheten? Och så vidare helt enkelt.
Och av de här personerna som det kommit in tips på, så är det särskilt en som väcker Bosses intresse.
Det var en person som jag tyckte var väldigt, väldigt lik på passfotot. Åldern stämmer. Om jag inte minns helt fel så bodde han i stan och jobbade i Täby. Vilket då stämmer med tiden, för det här är då tidig eftermiddag. Att han är på väg hem då är inte helt orimligt. Åldern stämmer, längden stämmer. Så där började vi tycka att amen, jag trodde att det var han.
Mm. Vad gör ni då?
Då kollar vi alla möjliga olika spårningsåtgärder. Vi vill ju inte kalla honom i det läget till ett förhör, för vi vill inte hamna i det läget där han bara säger det är inte jag och sen så har vi ingenting mer. Så jag vill ju bygga upp ärendet så pass att jag har någonting att konfrontera honom med. Jo, men jag har en SL-biljett som visar här att du reste den här dagen till exempel.
Men trots alla ansträngningar, trots alla försök, så blir det inget. Bosse hittar ingenting som kan binda just den här mannen till just den här platsen, just den här dagen.
Men jag kommer inte så långt, för att ingenting går rätt, så att säga. Inga bankutdrag eller bankhändelser som ger träff den här tiden i det området. Jag hittar inget SL-kort, så då går jag bet där.
Mm. Och du tar aldrig kontakt med honom?
Nej, jag går aldrig dit.
Så han vet inte att han under en period faktiskt var misstänkt?
Nej, precis.
Nej, det här spåret mot den misstänkte personen, det tvingas Bosse släppa. Och där dör utredningen lite grann. Bosse har inga fler tips, inga spår att bearbeta.
Ja, det var väl egentligen lite en törn på självförtroende kan man väl säga. Jag var ju ganska säker. Jag trodde att jag hade rätt person, och då blev det frustrerande när jag då inte hittade någonting som kan visa på att det skulle kunna vara han. Jag hittar ju i och för sig ingenting åt andra hållet heller. Jag hittar ju inga positioner i den tiden som är helt fel. Och då får jag helt enkelt fundera på hur ska jag kunna spåra han på annat sätt. Men lyckas inte. Och då blir jag, ja men det blir frustrerande helt.
Men det finns en möjlighet till. Ett verktyg till att använda. Sociala medier.
Sociala medier har ju en väldigt, väldigt stor spridning. Speciellt när det gäller sådana här typer av brott som engagerar.
Så klippet från övervakningskameran läggs ut på Efterlysts alla plattformar. Facebook, Instagram, TikTok med flera. Och det ger resultat. Återigen strömmar tipsen in. Och återigen väcks hoppet hos Bosse. Och återigen sticker ett tips ut. Ett tips som pekar mot en viss person.
När det kom ut så fick jag ännu mer tips, och då fick jag egentligen börja om lite grann där, fortsätta med samma procedur. Finns det någonting som indikerar på att den här mannen ska, eller ja, mannen som tipset gäller då, ska ha något med det här att göra?
Än en gång försöker utredarna alltså koppla den här mannen till platsen för brottet, men det är inte enkelt.
Roslagsbanan är ju lite knepigare också jämfört med tunnelbanan. Tunnelbanan har ju kameror överallt, spärrar överallt där du blippar ditt kort. På Roslagsbanan så blippar du upp på perrongen, där finns det inga kameror. Och du kan egentligen blippa, och du behöver inte ens blippa kortet på perrongen, du kan blippa det på tåget också. Så att det var väldigt mycket svårare att jobba än om det hade varit på tunnelbanan till exempel.
Och det går inte den här gången heller att knyta några av namnen till Roslagsbanan, till platsen och tiden för brottet. Det är 7-8 män som kollas upp. Män som det kommit in tips på. Män som till utseendet var ganska lika gärningsmannen på filmen. Men ingen av dem kunde utredaren gå vidare med. Och där någonstans börjar Bosse förlora hoppet lite grann. Han börjar tvivla på att det här brottet faktiskt ska kunna lösas.
Ja, det gjorde jag nog ändå. När vi gick bet på den som jag trodde att det var och sen att det kom in flera tips som så faktiskt såg ganska lika ut på bild, då tänkte jag, men nu har jag säkert fel. Det är säkert någon annan. Och då kände jag att men nu blir det blir för många tips helt enkelt att hantera. Det går inte att snöra in på någonting.
Men ska det visa sig? Det finns ju en väldigt naturlig förklaring till att ingen av männen det kommer in tips om kan kopplas till brottet, att spaningarna på dem inte ger något. För de är ju oskyldiga. Allihopa. Ingen av dem var de som satt där på tåget framför 13-åringen. För nu är det den 5 december 2024, dagen då allting vänder. Dagen jag får det märkliga samtalet från nyhetschefen på TV4. Dagen då Bosse sist av alla får veta att en person är misstänkt. Och inte vilken person som helst. Det kommer ett tips. Ett tips som når media före det når Bosse.
Ja, det här var ganska komiskt faktiskt. För jag satt i ett dubbelrum. Så jag har en kollega i samma rum. Vi pratar om det här ärendet. Om någon helt annan detalj som jag inte kommer ihåg idag. Men vi pratar om ärendet. Sen går jag och hämtar en kopp kaffe. Kommer tillbaka och då säger min kollega då: är det inte det här han? Vad menar du, säger jag då. Och då visar hon en Aftonbladet flash. Center topp. Avgår misstänkt för sexuellt ofredande mot barn på Roslagsbanan eller någonting liknande. Så. Och så visar hon den här bilden.
Nyheten exploderar på nätet. Centerpolitiker avgår misstänkt för sexbrott mot barn. Men när Bosse får se bilden på den här personen, ja, då blir han tveksam.
Och jag tycker att nej, inte är det han. För då är det ju en bild på... Det ser ut som en vanlig politikerkampanj. Han ser väldigt glad ut och uppfixad. Ingen mössa, ingenting. Och jag tänker att min spontana reaktion är faktiskt att nej, men jag tror inte att det är han.
Nej, Bosse är tveksam. Och det är två saker som sticker ut. Det ena är att bilden i pressen på personen det tipsas om inte alls är lik gärningsmannen på filmen. Och det andra är att pressen fått reda på det här tipset ungefär samtidigt som det kommit in till polisen. Så nyheten publiceras alltså innan Bosse ens fått tipset till sig.
Det här var det här som var lite udda, för att Aftonbladet-notisen kom först. Sen går jag in och kollar specifikt i ärendet där vi har digitala inboxar. Och då ser jag att det finns tips som jag inte har läst än. Men när jag ser att det är... samma som min kollega visade en Aftonbladet flash på, så tänker jag att nej, men det här kan inte stämma. För det står också på notisen att han misstänks för brott. Och då tänker jag att men hur kan Aftonbladet veta det innan jag vet det som äger ärendet? Då måste han vara misstänkt för andra brott, tänker jag. Så jag kollar upp honom i vårt system, hittar ingen annan misstanke. Och sen ringer jag till våran avdelning för särskilda utredningar. Eftersom att han är politiker så tänker jag att ja, men de kanske har ett ärende som inte jag ser. De hittar ingenting heller.
Tipset har inte ens hunnit in i polisens system, men ändå vet tidningarna om det. Knappast en slump. Någon måste ju också ha tipsat pressen. Någon som visste att polisen nu fått namn på rätt person. Kanske samma tipsare helt enkelt. Och den de tipsat om är en högt uppsatt centerpolitiker i Region Stockholm, 52-årige Gustav Hemming. Och redan samma dag som tipset kommer in till polisen lämnar han sina uppdrag. Men Bosse hinner inte kolla upp tipset om Hemming den här dagen. För telefonen slutar aldrig att ringa.
Och sen börjar min telefon ringa oavbrutet. Jag tror jag spenderar 4 timmar med att svara i telefon. Och då är det Expressen, Aftonbladet, SVT, TV4 och så vidare och så vidare. Alla ringer och frågar om det här ärendet.
Mm. Och där och då så kan du inte antagligen ge något tydligt svar, för du vet inte.
Nej, där och då vet jag faktiskt ingenting. Det enda jag vet är att jag har fått tips om att det kan vara han. Och sen så ringer man ju och frågar, ja men är det han? Det kan jag inte svara på. Finns det ett sånt här ärende? Ja, det gör det och det har jag. Och massa olika frågor, men det är jättesvårt helt enkelt att svara på de frågorna. För jag, i det läget, jag har inte ens hunnit bearbeta tipset ordentligt än.
Ja, uppmärksamheten är överväldigande förstås. En folkvald politiker som misstänks för ett sexualbrott mot ett barn. Självklart blir det stort i pressen. Och för Bosse innebär det nu att utredningen går in i ett nytt skede. Det är en sak att ha ett tips, en annan att kunna säkerställa att det stämmer. Att kartlägga, att förhöra, att utesluta andra möjligheter. Att förbereda sig på en motsatt berättelse från den misstänkte. Ett omfattande och ett digert arbete. Och dessutom med ett enormt medialt intresse på allt detta. Nu gäller det att göra allting rätt. Hör nästa avsnitt av Sexbrottet på Roslagsbanan, del 2, Den gränslöse politiken. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av